Spelsnack avsnitt 521. Idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Oliver.
Hej!
Och Amanda.
God dagens.
Inget namn?
Nej, jag hade någonting helt annat på liksom in the chamber, men jag tänkte att jag behöver vara den som läses upp sist så att inte jag går in på en hel... Jag hade tänkt göra så här, bara I am Paul Madiba Atreides, Duke of Arrakis. The hand of God may be my witness. I am the voice of the outer world. I will lead you to paradise.
nu ångrar jag mig lite att jag inte tog dig sist.
Alla måste gå och se Doom Part 2 för att alltså det är det ultimata liksom testet på om du har skitsmak på allt i livet ifall du inte gillar den här filmen. Det är den solklaraste bara liksom 10 av 10 jag har sett på jag vet inte hur många år.
Tyckte du den var så bra alltså?
Den var alltså vilket jävla cinematiskt mästerverk. Den här typen av film är anledningen till att liksom bio existerar, varför mediet existerar. Helvete. Alltså Jenny, jag gick och såg med min fru. Hon fattade inte varför jag satt och liksom gjorde liksom så här typ bara cum faces varje gång liksom en explosion kom liksom typ så här granatkäll penetrerade skölden på den hela helikoptergrejen och den liksom typ exploderar invärtes innan skölden ger vika. Alltså effekterna. Helvete. Det finns olika liksom sorters typ gråt i film och vi har ju liksom gråt typ som alltså när jag kollar på typ Manchester by the Sea liksom det är lätt liksom att ögonen tåras lite när han liksom möter upp Michelle Williams karaktär mot slutet och det är bara liksom världens jävla mest tragiska berättelse någonsin. Och sen finns det också gråt som är liksom, det här är så jävla episkt att jag vet inte var jag ska ta vägen. Det är typ som när Aragorn tittar tillbaka på sina vänner i slutet av...
Jag bara såhär, for Frodo!
Ja, for Frodo. Och det är liksom, alltså, jag börjar lipa. Inte för att jag bara, åh fan vad tragiskt, utan att bara, det här är typ det vackraste, bara mest episka. Min päls står upp bara jag tänker på det. Och det finns... minst ett par sådana ögonblick i den här filmen. Om inte typ fyra, fem stycken. Alltså jag är så här balls deep i min jävla Dune obsession efter den här filmen. Jag tyckte om den första. Jag dyrkar den här filmen. Och den gör den första filmen bättre i retrospekt. Jag kommer ihåg, det var väl vi gick och såg den första tillsammans.
Jajamän.
Vi gick och såg den och Jimmy gick och sov den.
Ja, just det. Jimmy som...
vi såg ju om Dune 1 nu innan vi såg Dune 2. Och jag hade ungefär sett 20 minuter av filmen. På bio. Det var en dyr
så du somnade resten?
Ja, precis. Jag sammanlagt typ 20 minuter. Jag såg början. Jag vaknade någonstans där mitt i när masken var igång första gången. Och sen såg jag typ slutet.
Världens dyraste eftermiddagsslut.
Nej. Jag somnade inte på den andra.
Men det var nära.
Ja, någon gång var det nog nära. Men
alltså, jag kommer ihåg när vi såg den och efteråt så pratade vi bara liksom, ja men det är alltså en jävligt välgjord film, liksom väldigt coolt universum med cool worldbuilding och grejer. Men jag sa då att jag vet inte riktigt vad jag känner om den här förrän jag vet vart det leder. Och nu när jag vet vart det leder där, alltså jag tror jag hoppas att han får göra Dune Messiah så att det blir en trilogi och det här kan liksom vara där uppe med Sagan och ringen liksom bara typ sett till bara perfekta trilogier av liksom high concept filmmaking. Jag antar att ni inte känner samma sak.
Alltså, så här, jag tyckte den var jättebra. Jag känner att den är väl långt ifrån Sagan och ringen trilogin. Men källmaterialet också lite skummare.
Det är lite svårt att säga liksom, okej, det här är lika bra som Sagan och ringen för att det liksom det kommer man liksom inte veta på flera decennier. Nej, i princip.
Men konceptet för eller liksom handlingen i Dune Messiah är ju väldigt spännande att se hur de ska göra den på film och om de faktiskt gör det långa tidshoppet.
Jag kan ingenting om böckerna. Jag sitter här och kollar på liksom kanske man borde... För samtidigt vill jag inte spoila nästa film.
Nej.
Men jag tror att min poäng är liksom att jag känner att Och som sagt, om nästa film också blir bra, så är detta liksom närmare vad jag känner för Sagan om ringen-trilogin som liksom den ultimata liksom filmtrilogin. En typ non-Star Wars-trilogi. Liksom. Jag älskar New Hope, jag älskar Empire Strikes Back. Jag tycker inte jättemycket om Return of the King, Jedi. Jag misstänker att ungefär så här det kändes att se Empire Strikes Back på bio. Liksom.
Ja, förutom med den grejen då att typ man hade aldrig sett någonting så som Star Wars när de kom. Liksom att tekniken och sånt var så nytt.
Ja. Men alltså Star Wars var inte första liksom space operan.
Nej,
liksom.
Nej. Men liksom på det sättet.
Men jag förstår vad du menar. Liksom att, ja, jo. Visst, men jag bara satt och kände liksom att jag kommer liksom se tillbaka på den här filmen bara, jag var där. Liksom. Jag kan inte minnas när jag kände så med film förut. Det var en religiös upplevelse. Och sitt inte och vänta tills den kommer på HBO Max och sånt, era jävla fucking neandertalare. Alltså, gå och se den på bio. Det behövs en duk för att verkligen omsluka dig. Du behöver ett ljudsystem som liksom kör ut Hans Zimmers perfekta soundtrack bara liksom in i benmärgen på dig. Det kommer inte vara samma sak att se den på film, och jag tänkte på det att jag blir deppig typ medan jag satt och såg den. Jag kommer bara uppleva den här filmen för första gången en gång.
Ja, så men känner jag. Säg inte det om typ kanske en 20 år när det är så här re-release. Och då kan du sitta och se alla tre Doom-filmerna i rad.
Jag tror du skulle säga när Oliver har blivit dement.
Ja, okej.
Okay, ja, men precis.
Ja. Jag väntar på att du har blivit dement om du får uppleva det igen. Så kommer du där på ålder och säger bara, Jimmy, vad fan är det upplevelse? Så står du med någon annan tjomme och det är inte jag.
Gud.
Alltså, men jag gillade också Doom. Jag tyckte också den var väldigt bra.
Så tyckte min fru också. Jag tyckte om henne väldigt mycket. Hon är inte lika liksom för liksom ja, Dune är min religion nu typ.
Ska du läsa boken?
Alltså, jag är jättesugen på att läsa boken för att det är så jävla mycket cool liksom backstory och lore om den här liksom det här universumet som inte riktigt hinner gå fram i filmerna. Som jag vill veta, men samtidigt så alltså, jag vill samtidigt inte veta vad som kommer hända i nästa film.
Nej, men du kan ju läsa första boken bara.
Jag vet inte hur de är uppdelade liksom.
Alltså, del 1 och 2 nu, det här är första boken.
Ja, ah, okej.
Okay. Och då om det kommer en tredje film och den baseras på Dune Messiah, så Dune Messiah är bok 2.
Ja, okej. Ja, men då kanske jag läser första boken i alla fall, för att som sagt, det är liksom, jag lyssnar på en podcast om Dune, och det är liksom en nörd som sitter och liksom säger att det är så många grejer typ som att liksom i början av filmen så, i första filmen så står det året är typ 10 000 bla bla. Och man tänker att då är det liksom typ 8 000 år in i framtiden för oss, men nej, det är liksom 10 000 år sedan det stora typ maskinkriget. Och jag bara, det låter ascoolt, vad betyder det? Och han killen som typ hans ögon rullar bak in i skallen på honom och kan göra avancerade uträkningar och grejer på en sekund. Jag bara, okej, vad betyder det? Han är tydligen en android eller någonting. Det är sånt som inte framgår i filmen.
Nej, precis.
Så att det är liksom, och jag antar att det är liksom en stor anledning till att folk har sagt så länge liksom att den är typ omöjlig att göra en film på. För att det är så dens med historia och liksom detaljer kring hur de här världarna, och jag tycker att filmerna gör ett jävligt bra jobb på att liksom etablera de viktiga grejerna som behövs för att liksom storyn ska ros i hamn, men jag vill också fördjupa mig.
Det har jag gjort försök tidigare, men jag har faktiskt inte sett den versionen.
Inte jag heller, men jag har hört att den inte är jättebra, och jag har sett delar det, alltså för att det är kul att jämföra liksom rent tekniskt hur långt man har kommit. För att det fanns ju liksom ingen CGI när den gjordes. Eller ja, de använde inte CGI när den gjordes. Jag vet inte tekniskt sett när CGI var möjligt. Men om man jämför liksom scenen när Paul och Josh Brolins karaktär, som jag inte kommer ihåg vad han heter nu. Gurney. När de typ tränar, när de sparrar liksom i början av första filmen. Och hur sköldarna ser ut i den första filmen är hysteriskt roligt, men det var, jag antar att det var coolt när det kom.
Hur såg de sköldarna ut? Jag har inte sett första filmen. Eller den första...
Det är typ bara polygoner.
Aha, okej.
Okay. JPEG-polygoner som är liksom fastklistrade på karaktärerna. Och alltså, de är tydligen helt handanimerade liksom. Som ett liksom lager över filmen. Och här i det nya ser det ju mycket mer, ska man säga, praktiskt ut.
Det är väldigt roligt också att se Kyle MacLachlan som Paul Atreides, i och med att det känns som att han är mycket äldre än vad Timothy Chalamet är när han gör rollen.
Precis,
men,
jag
men
vet
de
inte
var lika gamla.
Precis.
Lika gamla.
De var det alltså.
Ja, Timothy Chalamet var 24 när han spelade in första filmen och det var Kyle MacLachlan också när han spelade in första filmen.
Chalamet ser i och för sig väldigt ung ut.
Ja, hade någon sagt att han var 17 så hade han nog kunnat köpa det.
Ja, jag hade lätt köpt det. Men alltså, jävlar vad bra alla är i den här filmen också. Alltså, jag menar, Rebecca Ferguson, vilken kung. Och Chalamet har jag gillat honom i typ allt jag sett honom i. Men här var jag verkligen, alltså, gud. Jag hade sugit av dig ifall du ställde dig framför dig nu. Gud.
Har du sett Call Me By Your Name?
Ja.
Ja. Jag tycker fortfarande det är hans bästa film.
Kannibal,
jag vet ju inte riktigt om jag kommer att se om den filmen med tanke liksom på allting som hände med Armie Hammer för några år sedan. Men det är ju liksom en av mina favoritfilmer. Jag tycker ju verkligen att den är helt fantastisk. Och jag tror liksom inte att jag många gånger har upplevt en sån otrolig fulgråt som jag gjorde första gången. Det var liksom en sån urladdning på något sätt. Och jag satt och grät konstant de sista 30 minuterna. Över liksom hur känslosam den filmen är. Liksom. Men som sagt, Dune Part 2 tycker jag är en väldigt bra film och jag är nog lite mer inne på Jimmys spår än ditt, Oliver. För mig var det liksom inte en jättereligiös upplevelse på det sättet, utan jag tyckte att den var otroligt välgjord. Den är välskådespelad. Jag tycker att den är snäppet högre upp än den första filmen, även att jag gav dem samma betyg på Letterboxd. Men samtidigt så känner jag att det finns så himla mycket mer som Villeneuve skulle kunna göra. Och jag uppskattar ju framförallt Incendies och Prisoners, men även Arrival. Och de två förstnämnda, de är ju liksom mer förankrade i verkligheten. Och det har varit intressant att se honom gå tillbaka lite mer till det. Även att han uppenbarligen är väldigt skicklig liksom inom sci-fi-genren med Blade Runner till exempel och nu Dune och Arrival.
Ja, alltså jag älskar Prisoners. Jag tycker väldigt mycket om allt han har gjort, förutom jag har inte sett Incendies och ännu mer var jag inte jätteförtjust i. Men annars så tycker jag att liksom det är typ verkligen skitbra vägen igenom. Däremot så känner jag det finns gott om regissörer som kan göra de här liksom mer grundade liksom jag vill inte säga mänskliga, för jag tycker att liksom även bra sci-fi är väldigt mänsklig, men du förstår vad jag menar. Medan det är inte många som kan göra sci-fi på den nivån han gör. Så att man har liksom förlorat någonting i sci-fi-världen ifall han inte har stannat där. Men, alltså, och nu säger jag inte att jag vill att han ska göra sci-fi hela livet. Jag tycker att jag vill att han ska göra den nästa Dune. Och sen fan jag vad fan han vill. Men jag bara... När man kollar på så här high concept film så blir det liksom ofta att typ, man kollar på typ, jag vet inte, Rebel Moon som Zack Snyder släppte. Jag såg den och jag bara, fan vad skräp det här är. Och det finns så mycket skräp sci-fi och så mycket skräp liksom i, jag menar, alla man ska typ i skräck i sci-fi, i fantasy, alla de här liksom genrerna som typ Oscarsgalan helst inte rör vid. Så att det krävs någon som Denis att gå in och liksom verkligen göra en riktig film.
Fast det känns liksom som att alla genrer har något form av bottenskikt där det rör sig väldigt mycket skräp. Givetvis. Så det spelar väl kanske inte riktigt någon roll i vilken man vandrar. Men det jag känner är att det har varit liksom väldigt mycket av samma nu för honom under flera års tid. Och det har varit intressant att se honom faktiskt gå tillbaka lite mer till det här jordnära. Och just Incendies är ju liksom en sån film som verkligen slår en i ansiktet. Prisoners är också otrolig. Men den vändningen som Incendies gör, alltså håren reser sig på hela kroppen. Och det är liksom svårt att beskriva det obehag man känner just då.
Ja, jag måste se den.
Verkligen. Den är ganska långsam i början och jag vet att många kanske tycker att den, på grund av att den är trögstartad, är lite svår att ta till sig. Men när den liksom väl kommer igång och om man faktiskt bibehåller fokus i den, så finns det liksom en mästerlig film.
Jag tycker att man hör typ att folk kritiserar alla hans filmer för att vara tröga och liksom långt, förutom jag har inte hört någon säga det om Prisoners specifikt, men typ allt annat han har gjort.
Nej, men så precis, att, men i Prisoners så händer det ju väldigt mycket i början. Det är ju liksom
ungarna försvinner, man är direkt under
hook. Magen i början.
Nej, men som sagt, alltså bara liksom att för att sätta stopp på just det här, men jag var jävligt imponerad av Chalamet i den här filmen. Inte för att jag inte trodde att han var en bra skådespelare, för att jag vet det, men han är bra i... Och jag vet att han kan göra den typen av roll som typ i Call Me By Your Name, och vi har pratat om den förut. Den funkar inte för mig, för jag tycker att han... Jag tycker att den relationen är creepy som fan i filmen. Jag tror säkert att jag hade tyckt bättre om boken. Men så att där känner jag liksom att han är en jävligt bra dramatisk skådespelare, men liksom fysikaliteten som han uppvisar i den här filmen och liksom att ta sig ut ur det här liksom, okej, jag är en ung man som ser ut som en 17-åring och liksom bara kunna stå inför typ 10 miljoner människor med dolken i luften och liksom bara jag är liksom gud. Liksom, verkligen.
Det, men jag tror att det är lite svårt att skaka av sig den valpigheten om man får den stämpeln. Det finns ju många skådespelare som kanske har varit barnskådespelare tidigare där det är väldigt svårt att sedan se dem som faktiskt vuxna människor. Och det kan väl vara lite ett sånt fall här också, att man känner att han ser så pass ung ut att det är svårt att liksom se honom till exempel i en vuxen relation, i vuxna kontexter, om man liksom talar i de termerna. Så det känns kanske lite avigt då, i och med att man kanske fortfarande ser en person som känns som ett barn.
Ja, men det gjorde han inte den här filmen, kan jag säga. I alla fall för mig. Jag bara, alltså det där är... That's a man.
Oliver bara sitter framför bio och du kan call me by your name.
Ja, men så typ Drax i Infinity War, han bara, han säger till Star och bara, you're a dude, that's a man. Och jag var alltså jävligt, jävligt imponerad av den här filmen. Jag kan inte bärga mig. Det jag sa till Adam är liksom att jag ser mer fram emot Dune Messiah än vad jag ser fram emot GTA 6. De hade kunnat försena GTA 6 med 10 år ifall jag fick Dune Messiah imorgon.
Tror Oliver sin nya man crush?
Ja, men det är bara Dune liksom. Alltså, gud.
Bara, Oliver bara sprang hem, bara laddade ner Dune Spice Wars på Game Pass och bara nu... Du för evigt. Och sen insåg han att det var ett strategispel.
Ja, precis.
Dune-hypen bara dog. Och försökte de lura i mig.
Olivers recension av Dune Part 2. Ståfös. 10 av 10.
Ja, verkligen. Så vi har ju i redaktionschatten på Loading nu så har vi en bild på Pikachu där det ser ut som Pikachu är världens största stånd. Som har gått fram och tillbaka. Han ligger under en grön filt och så är det ett jävla tält där. Tänker jag att du är, Oliver.
Ja,
den är lite obehaglig faktiskt.
Den är helt obehaglig för att det är liksom så här Pikachu och sen så bara, man ser ju inte den där i vanliga fall och sen så bara, vart har den gömt sig?
Den ser obehagligt verklig ut också i en tecknad kontext.
Ja, verkligen. Men vi ska inte prata om Dune, utan vi... jag har en liten rättelse från förra veckan när vi pratade om Mario vs. Donkey Kong. Och jag bara så här, det här spelet är lika dyrt som Tears of the Kingdom. Det är inte rimligt. Och det stämmer inte helt och hållet. Jag baserade det på den fakturan jag fick från webbhallen på 699 spänn. Men på eShop så kostar spelet 519 kronor.
Och så gick jag ju... på fakturorna?
699, som Tears of the Kingdom.
Men vad var det som gjorde att det kostade så mycket?
För att webbhallen hade förmodligen satt fel pris. Alltså att för att sen gick jag in på webbhallen och kollade. Jag bara, men jag vet ju att det stod 699 på fakturan. Så jag gick in på webbhallen och kollade. Sen vad kostar det nu? Nu kostar det 599 på webbhallen. Så att jag hade fått kontakta webbhallen och säga att de tog för mycket betalt helt enkelt. Och om jag inte hade skickat tillbaka spelet. För jag fick ju recensera det, så jag fick det gratis. Och 519 digitalt är ett mycket mer rimligt pris. Jag tycker fortfarande det är lite dyrt. Men det är i alla fall inte 700 spänn.
Nej.
Så det var bara det vi ville säga. Men Amanda, jag tänkte att du får börja den här veckan. För att du har ju spelat Snufkin.
Ja, jag detta har varit spel... på äventyr i Mumindalen.
Ja, detta spel som du har väntat på i månader.
2 år.
Va? Är det så länge sedan det utannonserades?
Det stämmer.
Åh herregud, jag tänkte så att det var säkert något vi fick se typ i en direkt förra året eller något sånt.
Jag har praktiskt taget fått grått hår sedan dess.
Ja.
Nej, det vet jag faktiskt inte, för jag har färgat hår sedan ungefär 20 år tillbaka.
Ja, för att gömma de grå hårstråden, det började tidigt.
Ja, det var ett hårt liv jag hade.
Mm. Som 10-åring.
Nej, men jag började färga hår när jag var 12.
Ja.
Så nästan 20 år.
Ja, så hur är Snufkin? Vad är det för spel?
Jo, Snufkin Melody of Moomin Valley är ett...
Förlåt, nu tänkte jag bara på när Filip skrev så här typ att alla, när de säger typ pratar om Like a Dragon, så ingen som Amanda kommer där se hela titeln. Men det går inte att säga Like a Dragon, The Man Who Erased His Name fler gånger än Amanda säger det.
Du missar ett ord också.
Ja, du ser...
Like a Dragon Gaiden.
Just the man who Gaiden också. Just det, man kan inte bara säga Like a Dragon Gaiden, utan det är Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, handlar om. Okej, men Snufkin and The Memory of the Moomin Valley, eller vad den heter. Melody of the Moomin Valley.
Vi tar det igen, Jimmy. Snufkin, Melody of Moomin Valley.
Ja, inget blir rätt.
Nej, det är svårt att vara dum, märker jag.
Ja, precis som jag har benämnt spelet som Snufkin nu, typ 3 gånger bara. Så du har spelat Snufkin?
Det har jag. Och det är ju helt enkelt ett spel som baseras på Tove Janssons författade verk om just Muminfamiljen. Och man ser liksom väldigt tydliga inspirationer från böcker som Pappan och havet, Trollkarens hatt och då även Farlig midsommar, som verkligen blir otroligt framträdande i det här spelet. Och det här är ju böcker som jag har läst och älskat under väldigt många års tid. Men jag har ju också varit otroligt insatt i den animerade serien som skapades i Japan. Och när jag var liten så var det ju en av de främsta saker som jag tittade på. Jag var naturligtvis superinvesterad i Disneys filmer och även så i till exempel Landet för länge sedan, Svanprinsessan och så vidare. Men Mumin är någonting som alltid har legat mig otroligt varmt om hjärtat. Och när det här spelet utannonserades så mer eller mindre hoppade jag av glädje. För att jag har absolut spelat såna här lite svaga Muminspel som kom på CD-ROM när man var jätteliten. Där man typ fick leka Hela havet stormar med Hattifnattarna. Eller jaga en klippdass och leka kurragömma och liknande. Men det har liksom inte varit ett regelrätt äventyr mer i stil med det här. Och det här är ju ett litet äventyr så att säga, men med mer pusselelement. Och även lite plattformande. Även att det liksom inte är det primära fokuset. Utan det handlar mer om att man ska ta sig igenom de här miljöerna, men med instrument som ett av de främsta redskapen som man använder sig av. Så det man har från början, det är ju naturligtvis som Snusmumriken, den här klassiska munharmonikan som han väldigt ofta spelar på, både liksom i böckerna och som man framförallt har sett då i serien. Men sedan så får man fler instrument som man kan använda sig av. Och man har liksom olika nivåer. Så säg till exempel att du behöver få ett bi att surra iväg någon annanstans. då kan du spela på din munharmonika, men du kan bara göra det om den är i en viss nivå till exempel. Eller vad det nu kan vara för någonting. Det finns olika saker som lockar till sig små varelser till exempel, och då behöver man spela på ett visst sätt. Det är liksom väldigt rudimentärt på det sättet att man behöver bara trycka på en knapp för att spela en trudelutt. Så det är inte det att det är som till exempel som i Final Fantasy som vi kommer prata om senare, att man spelar faktiska toner på piano, eller som i The Last of Us där man spelar på gitarr och liksom har ett mer intrikat system, utan det är lite mer lättillgängligt och handlar liksom bara om att du ska välja rätt instrument utefter vad du behöver för situationen. Och när du spelar den här lilla trudelutten, då får du till exempel med dig ett litet knytt eller vad det nu kan vara som hjälper dig att lyfta upp dig till exempel, eller rulla en sten eller vad det nu kan vara. Eller så kan det vara att olika djur i naturen ska förflytta sig, eller att de kanske ska locka iväg typ en parkvakt eller vad det nu kan vara. Hur som haver handlar ju det här spelet naturligtvis om just Snusmumriken, och som många säkert vet så vandrar han ju söderut när Mumin-familjen går i ide under vintern. Och spelet inleds sent under hösten när det har börjat bli dags, och Mumintrollet sörjer naturligtvis att hans bästa vän ska gå sin väg, precis som han alltid gör. Men han vet ju att han kommer vara tillbaka där och sitta på bron och spela en liten trudelutt när Mumin-familjen vaknar igen. Men sen så är det ju naturligtvis som så att han går sin väg och han färdas på sina egna äventyr. Men när han kommer tillbaka så hittar han inte Mumintrollet. Både Muminmamman och Muminpappan har sett honom sedan han vaknade, men de vet inte var han är för någonstans. Så då blir egentligen det primära uppdraget att hitta Mumintrollet i det här spelet, för han är som sagt försvunnen. Men sedan så är det som så också att när han börjar ta sig igenom dalen så märker han att saker och ting har förändrats. Det är liksom inte den vackra, grönskande dal som han tidigare har älskat så mycket, utan han märker att olika skyltar har börjat sättas upp till exempel, och det har börjat upprättas parker som är liksom väldigt inramade och väldigt strikta. Och Snusmumriken har ju en tydlig aversion mot regler och mot skyltar, och blir väldigt trotsig och ska naturligtvis gå till botten med vad det är som har skett här. Och då är ju den här nämnda parkvaktaren som står bakom detta. Så det blir också en del i helheten att återställa Mumindalen liksom till sin forna glans, men också naturligtvis hitta Mumintrollet. Så det är två av de viktigaste aspekterna. Sen så finns det lite sidouppdrag naturligtvis, och man stöter på alla de här älskvärda karaktärerna som man känner till. Totiki, Ninni, Lilla My, Sniff. Jag tog en väldigt rolig bild häromdagen på någonting som skulle kunna vara Jimmy. Vi har ju kommit fram till att Jimmy också är Sniff. För ett litet uppdrag, det är ju att man ska få bort en spindel från Sniff. Och det är ju väldigt tydliga likheter där, känner jag.
Att jag också är livrädd för spindlar.
Precis, samma längd, samma feghet.
Jag skulle nog säga att jag är längre än Sniff.
Ja, men det är ganska så roligt faktiskt. För att Sniff ser ut som en ganska så lång karaktär i relation till Mumintrollen. Men i böckerna så benämns han som det lilla djuret Sniff. Vilket då ska indikera på att han faktiskt är väldigt liten egentligen. Men hur som haver, det är inte så viktigt. Men det är ju liksom väldigt mycket ett kärleksbrev på något sätt till källmaterialet. Det märks att de har tagit väldigt tydlig inspiration och att de har använt den på ett väldigt kreativt vis. Och att de liksom har lyckats sy ihop de här olika komponenterna, som till exempel att man besöker Hattifnattarnas ö, man går runt liksom och söker sig till de mörkaste partierna av skogen där man stöter på morran, vilket var otroligt läskigt, för att bli jagad av morran var någonting jag inte hade förväntat mig att bli, och jag höll ju på att skita knäck.
Alltså,
otroligt läskigt.
Barnprogram. Amanda sitter och...
Ja, har du sett mig, min troll, Oliver?
Ja.
Var du rädd för morgon när du var liten?
Nej.
Va? Morgon var ju skitläskig.
Men alltså...
Måttligt.
Ja, okej. Okay. Men nu är Amanda, nu är du fan typ 30 år.
Tänk hur läskig morgon är.
Ja, nej.
Jag är fortfarande rädd för Moran. Men jag vill ju erkänna det. Och jag tyckte att det var fruktansvärt obehagligt. För att hon skulle liksom jaga i kappen. För att hon följer ju efter det ljuset som man har med sig. Och det är en ganska så tydlig koppling till pappan och havet. För att där har man ett ljus som Moran liksom hela tiden dras till. Hon dras till värmen och ljuset för att det är liksom en så tydlig kontrast till det hon är. Det vill säga mörk och kall. Men sedan liksom transformeras hon på ett sätt under resans gång. Och det är faktiskt en väldigt fin berättelse. Och det ger liksom Moran ett lite mer humant ljus på något sätt. Även att hon mer känns som mer eller mindre ett läskigt monster. Men hon är ju
ond.
Ensam.
Vad händer ifall hon fångar dig?
Man fryser till is.
Man fryser till is, men hon är inte ond. Alltså hon vill ju inte liksom ha ihjäl folk, utan hon är egentligen... Moran är ensamhet personifierad, kan man väl säga.
Ja, men verkligen. Och sen så finns det ju vissa berättelser liksom som går in på att Moran typ mer eller mindre skulle äta folk och liknande. Men jag kommer inte ihåg om det liksom bara är,
men det är bara
sägen i böckerna. Men fruktansvärt läskigt tycker jag att hon var, i alla fall när jag var liten. Och jag var alltid livrädd för att hon liksom skulle dyka upp och förvandla mig till is, mer eller mindre. Jätteläskigt. Och jag för mig att det är liksom mer eller mindre att ju räddare man blir, desto större blir hon eller någonting sånt. Vilket också naturligtvis är otroligt läskigt när man är liten. Och när man är 31 år gammal, tydligen. Men som sagt...
hur funkar det i spelet? Hur vet spelet hur rädd du är?
Nej, men alltså, det här är ju ingenting som
återkommer i spelet. Ja, okej.
Utan det här är ju liksom från källmaterialet, helt enkelt.
Ja, då fattar jag.
Men jag antar att spelet inte är röstsatt.
Det är det inte.
Det hade varit så himla mysigt att höra finlandssvenska.
Verkligen.
I spelet.
Jag spelade ju på det språk som faktiskt kom upp när jag startade spelet. Och jag tänkte faktiskt inte på att kolla om man kunde ändra till svenska, till exempel. Utan jag spelade ju på engelska. Men jag tyckte att det gjorde sig väldigt bra där också. Jag tyckte att den liksom humor som ändå genomsyrar spelen kom fram väldigt väl. Trots att det var på ett annat språk. Och Mumin är också liksom väldigt filosofisk. Jag tyckte att även det sken igenom på ett sätt.
Mm. Kul, jag är lite pepp på att spela det.
Men... Lite pepp.
Ja, jag menar jag vill spela det, men frågan är om jag kommer ha tid att spela det.
Men som sagt, det är ungefär 3 timmar långt. Jag har ju naturligtvis inte kunnat se hur långt det är, i och med att switchen är så himla konstig att man inte kan se hur långt man har spelat förrän efter 10 dagar. Vilket är otroligt besynnerligt och ingen förstår varför. Men... Det är liksom ett litet mysigt spel. Inget mästerverk på något vis. Jag hade kanske önskat att man skulle någon gång kunna få se ett Muminspel som är kanske ett lite större rollspel. Det behöver ju liksom inte vara ett massivt 100-timmars spel. Men ett spel där man kanske får ta sig lite mer på en resa. Nu var det ju liksom att man höll sig mer i Mumindalen och även liksom ute på den här ön. Men man fick liksom kanske inte agera så jättemycket mer än att flytta stockar och stenar och spela instrument mer eller mindre. Eller bära saker fram och tillbaka. Utan jag hade gärna sett att man hade kunnat ta sig med på ett lite större äventyr i den här världen. För jag tror att det hade kunnat fungera väldigt bra. Men samtidigt, det ska ju liksom till rätt studio naturligtvis. Och man ska ju också hitta... rätt konstsätt, eller man ska säga. Jag tycker ju att den här vattenfärgsmålade estetiken som är närvarande i det här spelet är otroligt fin. Jag tycker att den gör sig väldigt bra med karaktärernas utseende. För man har ju liksom en väldigt tydlig bild av hur de ser ut för en själv. Och trots att jag har läst böckerna väldigt mycket och att man liksom har sett de här svartvita illustrationerna, så ser ju Mumintrollen väldigt mycket ut för mig som de gjorde i den animerade serien naturligtvis. Och jag tycker att de får till en så fin balans där med igenkänningen ihop med den egna stilen. Och det är liksom ett väldigt intressant hantverk också. För att det är ju en norsk studio som heter Hyper Games som har gjort spelet. Sen är det ju Sigur Rós som har komponerat musiken, vilket är ett isländskt band. Källmaterialet är från Finland. Raw Fury är utgivare. De är ju svenska. Precis som jag sagt tidigare, det är bara danskarna som inte har ett finger med i spelet. Men det är liksom en väldigt intressant sammansättning av liksom många olika influenser på något sätt.
Ja, men det är kul. Jag hoppas att det kanske kunna spela någon gång, men vi är ju rätt uppe i Final Fantasy VII Rebirth, som är ett massivt spel.
Om man vill.
Ja, om man vill. Ja, men det är ändå massivt om man även inte vill. Om då inte valet är att man inte vill spela det då, såklart. För då är det inte ingenting. men för oss som liksom har gett oss in i den här resan är det rätt så massivt. Och du hade ju spelat det sedan tidigare, Amanda. Vi pratade om det lite förra veckan. Och jag och Oliver fick ju hoppa på tåget i fredags. Så då frågade jag dig, Oliver, hur långt har du kommit? Och hur länge har du spelat?
Jag har spelat över 10 timmar i alla fall. Tror jag på kapitel 3. Ja, jag vet inte hur jag ska säga vart jag är utan att liksom spoila någonting. Så jag slogs ganska nyligen mot en boss som kom från vattnet.
Mm. Ja, men du har i alla fall gått igenom det första stora området, kan man säga.
Ja, precis. Jag är nästan klar med det andra stora området.
Ja, då borde du vara på kapitel 4.
Ja, kanske.
Så är du lika head over heels för Final Fantasy VII som du är för Dune?
Nej, gud nej. Men det är inte rättvist att jämföra eftersom att Dune 2 är 10 av 10.
Ståfräs 10 av 10.
Ja. Jag gillar spelet. Jag älskar det inte. Och jag skulle säga att jag älskar inte det första heller. Men jag tror att jag gillar det första mer än vad jag gillar detta just nu. Jag gillar det mer nu än vad jag gjorde de första typ 3-4 timmarna, för att jag tyckte att det började ganska svagt och direkt bara liksom allt det där som jag var rädd för, liksom konstig story, massa grejer liksom som jag inte fattar vad fan det händer, bara onödigt komplicerade jävla levelingsystem och bara liksom en stor öppen värld med typ 1000 pluppar att plocka. Allt sånt som jag var rädd för att spelet skulle vara, är det. Lyckligtvis så är det ändå ett bra spel. Men jag tycker att det har ett systemiskt djup som är omöjligt att blunda för. Oerhört väldesignat spel när det kommer till liksom striderna och synergin mellan de olika karaktärerna, vilket nu är en grej liksom där med synergi moves som är en kul idé. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om storyn. Jag tycker inte ens om karaktärerna särskilt mycket, och jag vet att det är liksom en stor grej som fans av Final Fantasy 7 hänger upp sig på, att de älskar de här karaktärerna liksom, bara jag skulle dö för Tifa. Eller typ, Cloud är världens coolaste. Cloud är en jävla tjumme. Jag fattar inte vad någon ser i honom. Alltså, världens... Han är charmig som gonorré. Och så har vi typ Sephiroth som ska vara den här liksom typ historiens coolaste jävla onda liksom spelskurk. Och han ser ut som en jävla pajas. Alltså... När man ställer Cloud och Sephiroth bredvid liksom NPC:er i den här världen som är helt normalt klädda och ser ut som helt normala människor, så är det bara liksom bara, alltså har ni rymt från ett psykhem eller någonting? För att jag fattar inte liksom vad det är med huvudkaraktärerna i den här världen, att de ser så hela extravaganta ut och bara, och allt annat i världen är liksom här är en snubbe, jag satt och spelade det här typ kortspelet med en snubbe som hade jeans och t-shirt typ. Och jag går runt här liksom med min jävla idiotfrisyr och ett svärd som är längre än vad jag är. Så att jag tycker att bara det inte estetiskt så är det en sån här disconnect mellan olika saker. Och storyn är... Jag har spelat 10 timmar. Jag vet inte ens vad storyn handlar om. Vi jagar Sephiroth. Vi rör oss i den riktning som vi tror Sephiroth rör sig i. För att jag antar att vi måste stoppa honom. För han har någon stor plan eller någonting. Men jag har ingen aning om vad jag håller på med.
Jag tror att det är liksom ett av de största problemen för storyn i det här spelet just nu. Då, för att speciellt om man går då mellan Remake och Rebirth. Att Remake slutar på ett sånt liksom... Alltså säg att du ska spela de här spelen back to back till exempel. Så har du en sån upptrappning i slutet av Remake för att spelet är slut sen och de måste ha någonting som liksom så här, vi avslutar med ett bang. Mm. Och sen börjar du på Rebirth och det är lite så här att, men okej, vi har en cliffhanger i Remake, vi får se Zack. Och vi får även se Zack i början av Rebirth, men du får ju ingenting förklarat för det där. Och sen så liksom försvinner det i flera timmar. Liksom så att det är så att, okej, men vad är det? Hur påverkar det storyn framåt för det vi gör just nu? Liksom, vi har väckt massa frågetecken här nu som vi liksom vägrar ens ta i med tång på en väldigt lång tid. Och sen så är det också, Sephiroth är ju inte så mycket med i början av originalet av 7 som han var i Remake. Vilket gör också att hela mysteriet kring att vi är efter Sephiroth nu kommer jag inte ihåg om de jagar Sephiroth i originalet eller inte, eller om man får liksom se vad som har hänt senare. Men det är liksom så här att det blir alltså storyn, liksom händelserna får ju ta väldigt mycket liksom ett baksäte helt plötsligt när vi ändå kommer från ett spel där det var liksom en väldigt stor upptrappning. Vilket gör att, för det sa jag även till Amanda Holmland, så att jag vet inte riktigt vad vi gör. Liksom säga, vad är målet just nu för liksom gruppen? Och det tror jag blir lite av ett problem då med att vi har delat upp det här spelet i flera delar då, eftersom det ska ju fortfarande följa på något sätt storyn i de spelen. För att originalet var också så att när du kom ut i den öppna världen då var det lite trevande och så att okej, men nu är du fri att gå lite var du vill. Men då hade man ju ändå haft den här uppbyggnaden i Midgar i samma spel. Och nu blir det ju inte så, utan nu liksom slängs du lite ut till att göra lite vad du vill, men du har liksom heller inget tydligt mål om vad du faktiskt ska åstadkomma helt och hållet. Och det kan kännas lite konstigt. Och där blir det ju en del i att de har de här väldigt stora öppna områden som jag ändå tycker att de har lyckats med rätt så bra. Bara rent så att, okej, men du har lite olika grejer att göra, du behöver inte göra dem. Och du kan liksom, om du vill så kan du också utforska de här kartorna själv och hitta liksom olika uppdrag istället för att till exempel ta tornen då. För att få ut på kartan liksom lite vart det finns grejer. Men det blir ju ett väldigt, det blir ju lite av samma tempoproblem man hade i Final Fantasy 16. Det här med att story, okej, nu har den här öppna världen, det ha kul liksom. Gå och gör de här olika grejerna, men då kopplas du också bort från huvudberättelsen under flera timmar. Om du väljer att göra det då. Så att jag hade nog hellre hoppats som du här att de hade gärna, alltså de städerna och sånt som man introduceras för, det gör de också väldigt bra. Liksom att i originalet kanske hade 2 screens som var liksom en stad. Medan här har du ju faktiskt alltså stora samhällen som du kan gå runt och utforska. Och det liksom, och så var det ju även i Remake att du hade ju inte jättestora öppna områden. Ofta var det liksom stadsområden du fick utforska och det räckte bra istället för att ha liksom de här stora grönskande områdena som du skulle utforska, och det kanske hade räckt så om det var faktiskt lite linjärare, men att man kanske la krut på de här städerna eller de områdena istället och liksom låter det knyta där. För att det tycker jag ändå de gör, det finns så mycket personlighet i de här olika områdena som det är i, så att om man jämför till exempel med Assassin's Creed-serien som har liksom tappat det är liksom så att tänker jag på Origins eller på Valhalla till exempel, så kan inte jag säga så här, men det var skitkul att vara i den här staden. För att allt det smälter ihop. Medan här är det verkligen så här, men Khan är annorlunda från Yunnan som är annorlunda från Costa del Sol till exempel. Och man får vara på de ställena väldigt länge. Liksom. Där det brister är egentligen att de inte riktigt lyckas introducera sidokaraktärer på ett bättre sätt som gör att man liksom verkligen känner sig okej, men den här staden så är de här karaktärerna vi gör uppdrag till och de har vi den här kopplingen till, utan det blir lite mer så här, ah, alltså det spelar ingen roll om jag gör det eller inte, utan man kanske gör det för att få ett item eller XP eller någonting sånt. Inte som typ Witcher när det är så att jag tänker inte på vad jag fick för belöning för att klara det här sidouppdraget, utan jag tänker så att okej, det här var en jävligt häftig story jag fick spela. Precis. I det här uppdraget.
Och det skulle jag också ta upp, liksom att sidouppdragen här är inte som i Witcher där det är liksom som små berättelser som är liksom contained inom de här liksom sidospåren, utan det är liksom jag behöver få den här vad kallas det, windmill-kvarn, en väderkvarn. Ja, jag behöver laga den här väderkvarnen, kan du gå och fixa det? Och så samlar man liksom material och så bygger man den här delen som behövs och så ger man den. Och det finns ju liksom, det finns ju ett narrativ där liksom, det är en karaktär som berättar varför han behöver få det fixat. Och sen får man reda på att den här karaktären har en historia med Kinra liksom. Men det är liksom inte en story, det är mer liksom worldbuilding, om man ska säga. Det är flavortext i princip. Och så har vi det här vanliga. Hitta varje torn som sen pekar ut på kartan vart de olika grejerna ligger. Och gör tre av de här och gör tre av de här. Det är väldigt formulaic, liksom open world, liksom 1A speldesign. Men alltså, så här, spelet är jättevackert. Miljöerna är väldigt inbjudande. Bandesignen, om man tänker liksom den öppna världen, det finns liksom olika sätt att liksom variera hur du tar dig över. Det finns liksom väggar som du måste klättra upp för med en viss chocobo. Liksom här är typ det är typ ett vattensnår du måste ta dig över som du också behöver hjälp av en chocobo, så du behöver fixa det. Så att det är liksom inte bara det att jag går från punkt A till punkt B utan att tänka. Det finns liksom olika former av hinder på vägen som gör att det här objektivet ligger på ett berg. Hur tar man upp på det här berget? Så man är ändå lite aktiv i själva utforskandet eller liksom din resa över de här områdena. Och striderna som sagt är alltså oerhört väldesignade. Jag tror att det största problemet med spelets gameplay är att spelet gör ett ganska pissigt jobb på att liksom förklara de här olika systemen på ett omfattande vis.
Men så här, hur staggrar man en fiende på bästa sätt och hur får man upp den staggermätaren när de väl är staggrade?
Den informationen finns i spelet, men du måste hitta det själv i princip.
Ja, och sen så vet jag inte om det är jättebra förklarat heller. Alltså, det kommer jag ihåg i Remake, det var ju samma sak där. Och jag kollade på en guide på internet, liksom, men hur använder jag mig av materia på bästa sätt för att kunna få liksom, för att kunna liksom bli starkare helt enkelt. För jag kommer ihåg att när jag spelade som Tifa i Remaken, alltså hon var ju en bäst. I liksom bara, och jag kunde typ jonglera med fiender upp i luften och slå ner dem och typ få staggers på typ 500-600% liksom. Och nu så här, men jag fick 200, det får väl vara bra liksom, för att jag glömt bort.
Och som sagt, så här, 10 timmar in, liksom, det skulle inte förvåna mig om jag har 12-13. Men det är över 10 i alla fall. Och jag sitter fortfarande liksom och behöver göra research på internet över hur vissa av de här liksom grundläggande systemen fungerar. Som att det finns massa fiender som är flygande fiender och jag vet bara hur jag kommer upp i luften med Cloud. Jag har ingen aning om liksom, ifall de andra ens kan. Jag förstår liksom att Barrett, han håller sig på marken. Men kan Tifa liksom göra sig aerial? Det står att vissa av hennes attacker can be used in the air, men jag bara, hur fan kommer jag upp i luften då? Liksom, det är sådana här bara simpla grejer.
Och när du håller in blockknappen, eller när du håller in R1, då kan du göra attacker med dina kompanjoner. Och jag vet att Cloud och Tifa har en attack som gör att han skickar upp henne i luften.
Okej.
Och det här upptäckte jag typ 15 timmar in. Om jag håller in den här knappen så har jag ju typ en rad med fler attacker så att man kan liksom arbeta tillsammans med ens liksom, team. Och jag sa,
och det är där jag kan liksom identifiera liksom att det här är ett väldigt robust, väldigt väldesignat system. Jag känner att misslyckandet ligger på onboardingen, liksom hur spelet förmedla de här grejerna. Och inte för att de inte försöker. Alltså de första typ 3 timmarna så är det liksom var 30:e sekund så pausar spelet upp och så är det liksom en vägg av text. De förklarar allting. Men de sätter inte i situationer då du verkligen behöver visa att okej, okay, jag förstår detta nu. Liksom.
Mm.
Och som en sån sak, typ jag har aldrig behövt göra detta liksom, så länge jag kan minnas, men jag fick googla hur uppgraderar jag mina vapen. För det finns liksom en om du tycker på pausskärmen så finns det liksom en flik eller ett alternativ som heter upgrade weapons. Och du kan inte göra någonting där inne. Det är liksom, det står liksom hur många SP du har för att komma till nästa nivå. Men jag har ingen aning om vad det liksom innebär för vapnet. Jag vet inte om det kommer innebära att kommer liksom, för att jag vägrar spela med något annat än Buster Sword liksom. Och jag hittade väldigt tidigt hittade ett svärd som har bättre damage output. Men jag bara, jag tycker inte, liksom, nej, liksom. det finns ett liksom ikoniskt Final Fantasy liksom vapen i min hjärna och det är Buster Sword liksom. Så jag ska använda Buster Sword och jag vill liksom veta, okej, okay, kan jag uppgradera liksom skad, liksom damage staten på den? Och jag vet fortfarande inte riktigt. Och sen liksom hur man uppgraderar karaktärer. Så varje karaktär har en egen personlig level. Och sen har du en party level. Och sen har du folios. Som liksom, alltså en karaktär säger, you might wanna check out your folios. Och det är liksom, jag bara, vad fan är en folio? Jag har ingen aning. Och så, senare då så insåg jag att folios är bara vad det här spelet använder istället för att säga skill tree. Och för att uppgradera liksom, och lära dig nya moves och sådana grejer så måste du gå till då en sån här bokaffär eller en sån här typ liten folio-maskin eller vad det är för att gå in och levela upp grejer. Och, men jag vet inte liksom hur jag uppgraderar mina vapen, som sagt, fortfarande. Och sen har vi det här med synergy abilities och synergy skills. Och det är olika, för synergy skills tror jag är grejer du kan använda liksom utan att behöva spendera ATB charges. Medan abilities är, då behöver du använda charges och uppfylla liksom specifika mål. Så varje karaktär, om vi säger att du har en synergy ability som involverar Cloud och Tifa, så måste båda karaktärerna ha laddat upp antalet synergy charges genom att göra
abilities.
Abilities som, och sen, och där upptäckte jag långt senare liksom att det finns en liten ikon på de här abilitiesarna som visar så här många synergy charges får du när du gör den här attacken. Alla de här liksom grymt invecklade systemen som när du verkligen förstår dem du kan utnyttja liksom till sin fulla potential. Men det är så mycket jävla research jag behöver göra online för att ens fatta vad de här grejerna gör eller vad liksom vad spelet kräver av mig. Och liksom proficiency och att varje vapen har liksom en särskild skill du kan låsa upp så du måste använda. Och jag tänkte först att okej, jag behöver bara använda vapnet tills jag låst upp. Men nej, du måste fortsätta använda moven. Och så får du extra basera på om du möter vissa conditions medan du använder moven. Så att det är allt sånt här krimskrams som liksom kommer i vägen för min liksom enjoyment i det här spelet. Och liksom så här, menypill, det är typ det värsta jag vet. Alltså spel, jag vill helst tillbringa så lite tid i menyer i spel. Vilket är liksom en stor anledning till att det tog så många år för mig att liksom faktiskt ge mig, ta tag i Yakuza Like a Dragon. För att där sitter du betydligt mer i menyer än vad du behöver i de andra spelen. Så att det är sådana här trösklar som jag behöver ta mig över. Och jag är utanför min comfort zone liksom. Folk snackar om att Final Fantasy Remake och Rebirth, att de är liksom mycket mer action-orienterade. Och till viss del, ja, liksom att det är inte omgångsbaserat längre. Jag kan inte säga turbaserat längre, för jag känner Amanda och Jimmy döma mig.
Speciellt Amanda. Man såg bara svartna ögonen på den när hon höll turbaserat.
Men liksom kärnan i liksom hur man spelar Final Fantasy 7 är ändå intakt här, vilket jag tycker är jävligt coolt. Liksom att man har lyckats fräscha upp det systemet för att vara lite mer inbjudande till folk som inte är så förtjusta i omgångsbaserade spel. Men det bygger fortfarande på liksom att du måste bygga upp dina ATB charges. Du måste använda abilities strategiskt. Och inte bara liksom med Cloud, utan hela ditt party.
Mm. Och när ja, det man liksom... typ det jag tycker är liksom det mest fascinerande med det här spelsystemet, det är verkligen liksom att det är så snabbt att byta med de olika partymedlemmarna. Och det är liksom så här att okej, men jag sätter Cloud och gör den här abilityn, och då byter jag snabbt till nästa karaktär som kan göra en annan ability. Okej, nu gör de här karaktärerna en ability tillsammans, och då kommer det hamna en liten film, men den behöver inte jag titta på, utan jag kan byta till den karaktären som inte är med i det, ja. Så då kan man fortsätta puckla, så att det går så smidigt. Det är ju mycket att hålla koll på, men när man väl kommer in i det så funkar det jättebra. Och jag tror jag sa det redan för Remake, att det här är nog ett av de bästa moderniseringar av ett, liksom ett stridssystem som jag har spelat. Liksom bara så att det är ju stridssystemet från Final Fantasy 7, men i en totalt modern tappning.
Jag håller med, och jag sa liksom det när de utannonserade den här Knights of the Old Republic Remake. De borde bara kopiera vad Square Enix gjorde med det här spelet. Så att, och när man är i en strid och man känner liksom att jag har koll på den här fiendens liksom resistances och vulnerabilities och vad jag behöver göra för att liksom lägga tryck på dem. Och jag lyckas göra det för att jag har rätt kombination av party members, och jag bara liksom besegrar fienderna på ett effektivt sätt. Liksom, då känner jag liksom att det här spelet är bra. Det här är bra grejer. Mm. Men ofta känner jag bara att fan vad jag är dålig på det här spelet. Jag åker på däng alltså. Jag lyckas aldrig riktigt dodga de här stora attackerna som kommer. Jag får inte koll på tajmingen. Och det beror lite på att alla karaktärer har olika liksom så här dodges. Typ som Barrett dodgar mycket långsammare och kortare än vad typ Red 13 gör. Så jag känner mig riktigt dålig liksom. Och det är där det här kommit in liksom, med hur mycket tid jag har fått sitta på Google och bara liksom ställa massa frågor.
Jag tycker dock att de har gjort ett väldigt bra jobb, både liksom i föregående spel men också detta, att få alla karaktärer att känna så säregna som möjligt. För att det är ju liksom väldigt lätt att falla in i att bara vilja spela med Cloud egentligen, just på grund av att han så att säga är huvudkaraktären och hjälten i gänget, och att det här stora svärdet naturligtvis är otroligt tilltalande. Men sen så gör de ju liksom vissa vändningar där man i mångt och mycket tvingas spela som andra karaktärer. Vilket då gör att man verkligen får känna på de här andra typerna av attacker och de andra rörelsemönstren. Och jag tycker att det är ganska bra att man faktiskt inom citationstecken tvingas att göra det. För att det liksom gör att man lite grann bryter sitt eget spelmönster och kan testa liksom lite nya kombinationer och idéer. Vilket gör att man kanske lite mer blir bättre på att kunna hantera olika situationer. Jag har ju en tendens att ofta gå till exempel med Cloud, Aerith och Red 13. Men när jag väl liksom kommer till en punkt där jag har med Barrett eller där jag har med Tifa, då känns det ju fortfarande otroligt bra. Och det är liksom starka karaktärer som verkligen har sina specifika styrkor. Och jag känner aldrig när jag har en karaktär att den här karaktären är dålig på något vis.
Nej, alltså jag håller med. Det tyckte jag redan i förra spelet liksom att jag var imponerad av hur olika de olika karaktärerna känns. Liksom att Tifa och Cloud och Barrett, Red 9 och eller Red 9, Red 13, Red 9 är ett Resident Evil-vapen. Och Aerith, alla de spelas på helt olika sätt. Och de kräver liksom att du tar vara på deras förmågor på helt olika sätt. Och det ändå fungerar inom samma sandlåda. Så att, och det, då är jag snackar om liksom det typ systemiska djupet som spelet ändå har, som är omöjligt att blunda för. Jag har liksom inte funnit liksom en grupp som jag oftast kör med, utan jag byter runt rätt mycket. Och jag förstår mer liksom, för att det är typ en del i alla fall så långt jag har kommit där gruppen säras på sig, och helt plötsligt så måste du spela Barrett och Red 13. Och nu liksom är det en bit som du bara har deras förmågor att förlita dig på. Jag känner att spelet borde göra mer av detta. Liksom mer av att tvinga in mig i de här olika situationerna.
Det kommer.
Så att jag, vad sa du?
Det kommer.
Ja, jo, men jag känner tidigare liksom, alltså redan i spelets tutorial-delar liksom, att tvinga mig att göra de här grejerna på ett sätt som jag verkligen förstår dem. Så att det räcker inte alltid med, i alla fall för mig, att bara ge mig liksom en ruta med text och bara, ah, här är en ability. Så tänk på att det här är liksom skillnaden mellan synergy skill och synergy ability, bla 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 bla. Och sen bara liksom låta mig besegra fienden på skärmen genom att mörsa fyrkant liksom. För då har jag inte lärt mig någonting. Och sen glömmer jag den informationen. Och så måste jag sitta där och googla sen typ 3 timmar senare.
Mm, och sen, du får ju så mycket information i RPG också. Alltså,
ja,
det är alltid, alltså
det är verkligen overload.
Ja, då är ju inte heller Final Fantasy 7-spelen är ju inte liksom de mest liksom informationstäta RPG:n jag har spelat. Jag tror typ Xenoblade 2 var det verkligen så här att okej, men jag har fått så mycket information nu första timmen i spelet att jag har ingen aning om vad alla de här grejerna gör. Och sen typ 40 timmar in, då bara, aha, är det så här jag ska göra?
Jag tror att det är ganska så bra dock att man inte tvingas allt för tidigt att göra många skiften i hur man spelar och vilken man spelar med, utan att det portioneras ut lite mer pö om pö, just för att det inte ska kännas övermäktigt för spelaren, utan att man faktiskt ska känna att okej, jag har den här grunden, men nu får jag testa på de här karaktärerna lite mer, och sedan så kommer det ju mer och mer efter tidens gång, och man får liksom testa de här olika aspekterna som de olika karaktärerna kan bidra med. Och som sagt, det är någonting man konfronteras med längs med vägen hela tiden egentligen. Men ja, jag uppskattar ändå att det kommer lite då och då att man helt enkelt tvingas att ha den här karaktären som mer eller mindre frontfigur i den här gruppen. Och nu springer vi runt som dem. Och att det liksom inte bara blir Cloud som är huvudkaraktären och den som man fokuserar på hela tiden.
Nej, jag menar nog inte att jag hade velat se att de tvingar mig att spela som andra karaktärer tidigt, utan mer liksom bara så Chadley
att lära ut systemen bättre.
Precis, Chadley är ju den här karaktären, typ androiden som ger dig olika så här combat challenges och grejer. Och efter 5-6 timmar av att liksom verkligen bara, alltså okej, okay, jag fattar vad liksom de grundläggande attackerna gör. Jag fattar vad som händer om jag bara hamrar fyrkant eller om jag håller in fyrkant eller om jag är i operator mode eller det andra som jag inte kommer ihåg vad det heter med Cloud. Men det är ändå någonting jag känner att jag missar och jag kan inte sätta fingret på vad det är. Så jag gick in i han och då har han liksom sådana här, okej, här är Cloud-tutorialen liksom. Och de går in och så förklarar de, tryck på de här knapparna för att göra så, och tryck på de här knapparna för att göra så. Men jag kan fortfarande liksom, alltså fienderna dör ganska snabbt oavsett vad jag gör. Och sen kommer vi till nästa steg och så förklarar de liksom, okej, det här är hans abilities. Braver ska du göra som en så här combat finisher. Och den gör mer skada ifall du är i luften. Men spelet tvingar mig inte att faktiskt göra Bravern. Så att man kan liksom bara mörsa sig igenom de här tutorialerna liksom, och ändå inte liksom vara mycket klokare efter det. Jag vet liksom, om man kollar på typ en grej som folk kritiserade Doom Eternal för var liksom hur det spelet hanterade sina tutorials. Och där var det liksom bara, här är eldkastan, den gör så här, nu gör du den och du ska direkt liksom känna effekten av vad det innebär för dig. De verkligen liksom spelled it out. Både i text men sen också satte det i en situation bara, okay, nu måste du göra detta. Och då sitter det sen. Liksom. Det är många, många olika grejer. Och som sagt, bara hur leveling fungerar. Liksom, att du har individuellt och sen har du grupper och sen har du folios och sen har du weapon proficiency och sen har du weapon upgrades. Och sen har du ditten och datten.
Ja, det är väldigt lätt att bli korvstoppning.
Ja, och liksom spelet som är under allt det där är verkligen makalöst välproducerat och väldesignat. Och jag förstår liksom att just det här med tutorials är givetvis alltså hur svårt som helst på ett designplan. Liksom hur man förmedlar alla de här fantastiska idéerna de har för en så bred skara av olika typer av spelare samtidigt utan att liksom skrämma bort folk med sina tutorials, för att det är liksom en dålig tutorial kan liksom göra mer skada än nytta. Så att jag inser liksom att det är en väldigt fin balansgång, men det här är bara mitt väldigt långa sätt att säga att det var mycket grejer i vägen för mig innan jag kunde börja liksom ha kul med spelet.
Mm. Du har ju kommit längre, Amanda, sen du spelade förra veckan i alla fall. Så hur känner du så här en vecka senare?
Alltså jag tycker fortfarande att det känns otroligt bra i allmänhet. Jag tycker det är väldigt roligt att spela, jag tycker att det är roligt att strida. Och jag känner liksom inte att det blir för övermäktigt med den biten heller. Utan att det är en ganska så bra balans mellan berättelsebiten, striderna. Och att man faktiskt får göra en hel del annat lullul om man vill. Det finns ju vissa sådana här lite mer lustiga saker som man behöver ägna sig åt. Men samtidigt så känns inte det heller jobbigt. För jag tycker att de här minispelen och sidoaktiviteterna som de har kastat in. Som till exempel det här kortspelet Queen's Blood. Och liksom lite andra så här skojaktiviteter, till exempel i Costa del Sol. Gör sig väldigt bra i spelet. Vi diskuterade det här om dagen du och jag, Jimmy, att det är någonting med tonen i det här spelet som lite grann skär sig. Vilket blir väldigt konstigt, för att om vi tar till exempel Like a Dragon Infinite Wealth så har vi ett spel som stundtals är väldigt seriöst och har liksom en väldigt allvarsam ton. Men sen så kan det hända så otroligt mycket knäppa saker om man bara köper det. Men här så känns det snarare som att spelet ibland tar sig på ett väldigt stort allvar. Och när det händer lite mer så här konstiga grejer eller skojfriska grejer, då kan det bli liksom lite fel på något sätt. Det känns liksom inte 100% acceptabelt, eller vad man ska säga. Man köper inte det lika väl som man gör i till exempel Like a Dragon. Och jag vet inte riktigt varför, men någonting som jag kan ha lite problem med i det här spelet, det är ju att till exempel manuset och skådespeleriet är otroligt bra när det gäller till exempel huvudkaraktärerna, de fem man får med sig från början. Men sedan när det kommer till vissa sidokaraktärer och karaktärer som man möter längs med vägens gång, så känns det som att det kan bli lite en dissonans på något vis. Det vill säga att de blir lite för knasiga, vilket bryter av så hårt så att det liksom inte riktigt längre känns rimligt. Och att det liksom tar steget över och blir för löjligt. Om vi tar Yuffie till exempel, som man stöter på relativt tidigt, så är hon otroligt jobbig. Som sagt, det finns ju någon form av liten skärm långt där inne. Men samtidigt så har hon liksom i grunden ett väldigt störigt beteende. Det finns andra karaktärer som ägnar sig åt den här typen av beteende också. De är liksom väldigt överdrivna och det blir på många sätt för mycket. Och jag tycker att det ofta gör sig bättre i det här spelet när det är lite mer allvarsam ton och när den här dystopin verkligen på något sätt tar ut sin rätt. Och med det sagt betyder ju inte det att det helt måste vara ett spel som saknar någon form av humor eller liknande. Utan det känns som att de kanske inte riktigt har hittat en balanserad upplevelse på det sättet. Liksom knasigheterna blir lite för toppade på något sätt. Och jag kan känna att det ibland stör mig en aning.
Jag håller med. Och jag tycker för att jag tänkte på det du sa om liksom att manuset och röstskådespelet när det kommer till liksom de fem initiala karaktärerna är otroligt. Och, eller jättebra, jag kommer inte ihåg exakt vad du sa, men du tyckte om det. Och jag känner att direkt kände jag liksom att jag tyckte bättre om liksom regin och hur röstskådespelarna tacklade materialet i Final Fantasy 16 när vi gör här. Och nu förstår jag att det är liksom två väldigt olika världar. 16 är lite mer seriöst, lite mer grounded och försöker liksom spela mer åt liksom Game of Thrones-hållet.
16 skrevs även med engelska i åtanke. Alltså det var liksom
sånt märks. Alltså,
grundspråket var engelska, medan i Rebirth är det japanska det skrivs på från början.
Sånt märks. Jag menar liksom typ när Barrett snackar om typ bara, oh yeah, yeah, och jag bara, så hade man sett det här i en film så hade man skrattat ute, men på något sätt så är det liksom i spel så är det normalt liksom med de här typ överanimerade karaktärerna. Och jag menar, jag bara kände direkt liksom att för att Final Fantasy 16 är liksom det jag har liksom närmast minnet eftersom jag spelade för inte så jävla länge sedan och liksom ganska direkt i spel så kände jag bara vilket nerköp det här var liksom sett till spelets liksom mellansekvenser och dialogen och skådespelet liksom är typ och inte bara liksom dåliga NPC:er för det fanns liksom en hel del liksom ganska
halvdana.
Ja, jag försöker hitta rätt ord. Halvdana är rätt ord. Prestationer även i 16. Men jag tycker liksom att redan liksom Cloud i början, jag bara, gud. Vad? Alltså det här är bara en människa som läser från ett papper liksom. Det var lite så jag kände. Och Aerith och Barrett och de här liksom, de pratar inte som riktiga människor pratar. det är så oh yeah, det är liksom så uppåt och bara, åh, det är typ det är liksom, vi måste krossa the patriarchy. Nu är inte det ett ord som dyker upp i spelet, men liksom den typ tonen liksom jag köper inte karaktärerna och jag menar, jag har bara svårt att få grepp om karaktärerna och storyn överhuvudtaget.
En annan sak som jag har lite svårt för, som jag också påtalade i min recension som går att läsa på Loading, det är ju den här otroligt onödiga bröstfixeringen som är i spelet. Jag vet att jag ondgjorde mig över det i föregående spel också, liksom att Tifa som är en väldigt modig och stark karaktär mer eller mindre reduceras till ett par bröst. Det är i stort sett hennes viktigaste förmåga, att hon har två stora tuttar. Och jag tycker att i en lite mer modern version så hade man kunnat fräscha upp det en del. Och någonting som blir lite obehagligt och sunkigt i det här spelet, det är ju att väldigt tidigt så kommer det en återblick till Nibelheim där det ska vara skeenden för 5 år sedan. Och då ska hon, om inte min matematik är helt ute och cyklar, vara i mångt och mycket 15 år gammal. Och då har hon liksom en väldigt liten cowgirl-klädsel på sig, som även de framhäver hennes behag. Vilket då blir ännu mer märkligt i och med att hon ska vara så pass ung. Och den här bystfixeringen återkommer även när det gäller Yuffie, fast i en annan sekvens. Och det handlar ju liksom kanske inte riktigt om att man spanar in brösten på det sättet. Men det återkommer ändå den typen av sexualisering och objektifiering som är väldigt onödig. Och jag förstår liksom inte riktigt varför de inte riktigt kan släppa det på något sätt. Och som sagt, innan någon skickar hat och hot till mig, oavsett om det är brevbomber eller på e-post, så vill jag bara säga att jag har inget problem med kvinnliga former, jag har inget problem med storbystade kvinnor. Det är klart att de existerar som vilka andra kvinnor som helst, det är bara sättet man framhäver det på som jag tycker är en smula problematiskt.
Ja.
Nej, men alltså, och det är någonting som liksom, alltså typ jag kommer ihåg i Yakuza 4 eller 5 så var det ju också en sån här väldigt lustig scen med Haruka som var då typ 10 och liksom en man då som typ i alla fall närmare 50 liksom, som var väldigt så här obehagligt. Jag tror vi nämnde det i podden också, så att det är liksom så här att det är någon så här liksom, det känns som att det är ibland en så här konstig fixering vid typ väldigt unga människor liksom från Japan. Liksom så här från det hållet att man liksom man ser så konstigt på typ sexualitet och liksom, jag vet inte om man har liksom några spärrar kring den här åldersgränser så gör att det blir konstigt. Och speciellt, alltså om man tar bara typ Yuffie-exemplet så är det ju väldigt liksom så här att varför är det en så stor grej i spelet?
Ja men precis, det är otroligt lustigt för att det som egentligen händer, som egentligen inte är en jättestor spoiler, det är att man ska göra HLR på Yuffie och då sätter händerna över hennes bröstkorg och det liksom zoomas in väldigt tydligt på bysten. Och att det liksom blir konstigt och lite obehagligt att han ska sätta sina händer där och då vaknar hon till liv. Vilket då genererar att hon tycker att han är ett äckel och han är obehaglig. Trots att hon precis har vaknat till liv och inte har någon aning om att han försökte rädda hennes liv. Även att han gjorde det liksom väldigt tafatt och inte kom någonstans. Mer eller mindre.
Nej, han tvekar ju.
Men det blir väldigt konstigt. Ja, jo, men precis. Men liksom hela den sekvensen är så onödig. Och som sagt, jag har spelat väldigt många timmar Like a Dragon och det är inte precis som att de är problemfria. Det säger jag verkligen inte. Och när det gäller till exempel, nu kommer det Filip, Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erases Name, och de här sekvenserna där det i mångt och mycket blir mjukporr, det känns ju också väldigt obehagligt.
Ja, men det är i alla fall två vuxna människor man porträtterar.
Ja, absolut. Och jag menar, Yuffie är väldigt ung, Tifa är väldigt ung och framförallt ännu mer ung i de här tillbakablickarna. Men som sagt, det handlar ju liksom väldigt mycket om själva inramningen och hur det görs. Och det känns många gånger som att det blir lite sunkig stämning.
Ja, och det är ju, och det är ganska så här typ vanligt typ i så här shonen, manga och anime, liksom den typen av skämt. Och om man då liksom ska jämföra med att Final Fantasy 16 kändes som en mycket mer mognare berättelse, så tar ju ändå typ Final Fantasy 7 lite avstamp i liksom, ja, originalet såklart, som kanske också gjort för en lite mer yngre publik. Eller liksom i alla fall yngre ungdomar, om man ska säga. Snarare än liksom vi vuxna människor.
Även att det för den tiden var liksom väldigt mogna teman och så.
Ja, ja, absolut. Så är det. Det är ju väldigt, det dras ju med väldigt vuxna teman och väldigt aktuella teman i spelet också, med tanke på det här med att
miljöförstöring,
du har de här stora företag. Alltså det roligaste är att du har ju då presidenten för Shinra som egentligen typ behandlas som en kunglighet. Men vad är han president över förutom sitt företag? Vilket kan man dra paralleller till liksom hur vår värld ser ut idag liksom, med stora företag som har mer pengar än länder. Liksom. Och, hur...
och mer makt.
Ja, och precis, och mer makt. Så att det är liksom, så att det är ju väldigt aktuellt på det sättet. Så att det är inte det att det är ett barnspel, men man liksom har lite inramningen hur det är liksom för en kanske yngre publik mot Final Fantasy 16 då, som kändes väldigt riktad mot äldre. Nu vet inte jag vad det är för åldersgräns på Final Fantasy 7. Det kan hända att det är typ 16 eller någonting sånt. Men det känns ju liksom lite, det är lite mer åt så här shonen-publik-hållet än vad det är liksom en vuxendrama om man säger så.
Ja, men precis. Det känns inte som att det görs en lika stor grej av till exempel när Cloud kommer ut i bara överkropp eller liknande. Alltså visst, det är väl en grej för att man har i mångt och mycket aldrig sett honom så innan. Men samtidigt så känns det som att det görs inte en lika stor grej av det som att man får se Tifa i bikini eller liknande. Alltså det blir liksom väldigt tydliga kontraster där på det manliga och det kvinnliga.
Ja, jo, men så är det. Nu låter vi väldigt kritiska på spelet liksom överlag, men jag tycker det här spelet är väldigt bra. Alltså det är inte samma känsla som när man spelar Remake första gången. Alltså det var ju verkligen så, jag kan inte tro att det här spelet existerar, för det var så det kändes. Och jag tror att det här spelet fortfarande hade tjänat på att kanske vara mer åt det linjära hållet också än att ha de här stora öppna ytorna, eller så många stora öppna ytor också liksom, när man ska göra lite av samma moment på alla dem. Men jag tycker fortfarande liksom det är, om man jämför till exempel med Final Fantasy 16 liksom, som är ett modernt RPG, och det här är en remake av ett äldre RPG, så att känslan är helt annorlunda i 7an än vad jag tycker det är i 16, och det är lite den känslan jag ofta saknar i nyare RPG av den här typen.
Det jag verkligen uppskattar, det är ju att trots att det inte är lika linjärt som den första delen var, vilket jag uppskattade väldigt mycket, när man liksom tog sig igenom de här olika sektorerna, så är det ändå som så att det känns verkligen som att man på riktigt är på ett äventyr och att man är på väg någonstans till fysiska, faktiska platser och liksom inte bara en markör på en karta. Det känns liksom som att det finns tydliga vägar som kopplar allting samman. Det känns som en sammanhängande värld.
Ja, och de har ju ändå lyckats med att världen faktiskt känns rätt så stor. Liksom samma, alltså de har lyckats liksom med den här samma känsla man hade när man spelade Final Fantasy 7. Liksom så här, att okej, men det här är de tekniska begränsningarna som finns, och liksom världskartan är liksom en typ en jordglob du springer runt på för att komma till nästa liksom ställe för att se om du kan gå in någonstans. Medan här är det ju faktiskt stora kartor, så det känns som att du är väldigt ut på ett äventyr. Sen tycker jag att porträtteringen av karaktärerna är lite bättre i det här spelet än vad de var i förra, och att karaktärerna får liksom mer typ lära känna varandra här än vad de fick i förra spelet, just för att förra spelet utspelade sig under en mycket kortare period, medan det här är liksom lite längre, så att man har tagit mycket större fokus på att liksom okej, men karaktärerna ska lära känna varandra, och de får ha liksom ganska bra stunder tillsammans också, både som grupp och liksom one to one med Cloud. Och jag tycker att Barrett fungerar bättre i det här spelet. I första spelet var det väldigt mycket så här big angry black guy liksom, som är ganska vanlig trop. Och här tycker jag liksom, hans röst tycker jag fortfarande är ett problem, för att han låter som en karikatyr fortfarande. Men han får kännas lite mer mänsklig, tycker jag.
Men han får ju mer utrymme i sin dialog också att yttra lite mer känslor och att faktiskt framhäva de liksom mer jordnära aspekterna också.
Ja, absolut. Så jag hade en dialog med Barrett igår när jag spelade, när man gick ut i den öppna världen, och han var typ så här, de pratade lite hur det var så här, ja, men när lämnar Cloud sitt hem liksom, han bara 13. Ja, men det kändes ju ganska normalt då för den världen att liksom att man ber sig ut när man är 13. Och han var väldigt mycket så här, jag ska se till att Marlene, hon får, heter hon Marlene?
Ja.
Ja. Jag bara Last of Us. Och så, alltså han bara, men hon får göra precis som hon vill. Liksom, att när hon väl vill ge sig ut liksom, i världen, så ska jag inte stoppa, jag ska inte klippa hennes vingar typ.
Och Cloud bara, typ.
han bara, alltså du tror inte att det kommer vara något problem? Han bara, och det är det jag är rädd för, att jag kommer inte vilja att hon ska åka. Och liksom, sådana grejer liksom gör det väldigt...
Want to be my baby girl forever.
Ja, och det är ju väldigt kul liksom när sådana saker händer. Och där tycker jag ändå de lyckas liksom få till de grejerna. Sen är det väl lite så här, jag vet inte om de har spelat upp typ det här triangeldramat inom situationstecken mellan Cloud, Tifa och Aerith. Liksom att typ, det är väldigt mycket så här att, ja, men, de tantar ju lite honom så här, för att han är så jäkla awkward, för att han liksom...
Han är stelbent som satan. Han,
speciellt när det kommer till de här kvinnorna då.
Han vet sen inte liksom hur man beter sig.
Cloud vet inte så mycket. Och sen liksom, men även när de pratar med varandra, så är det liksom så här, det är lite den här typen att, ja, men båda är intresserade av Cloud, men hur gör vi med det då typ? Och det är lite så här att, ja, men det...
Det är lite för mycket uppe i ansiktet.
Ja, men alltså så här, har inte Aerith och Tifa något annat att prata om än om Cloud, typ? Alltså det är lite så här att, ja, kom igen, liksom, ni kan väl ha något liksom annat för er än liksom att prata om Cloud.
Det är väldigt fnittrig stämning.
Ja, vilket jag egentligen inte har något jätteemot, liksom att det också finns, men det är liksom så här att okej, men kom igen. Alltså så fort ni är ensamma så behöver ni inte prata om Cloud, typ.
Det är fanservice.
Ja, och det är liksom
det väl den tråkigaste fans. Tifa.
Ja, det är väl den tråkigaste typen av fanservicen. men de har ändå behållit liksom originalets kärna. Och just med att det, precis som remaken, att det är så jäkla konstigt ibland. Liksom att här kommer bara ett minigame helt plötsligt. Så man var så här, jaha. Ja, det här minns jag att jag gjorde i originalet. Det trodde jag inte att de skulle ha kvar, men jo, det bandade mig kvar. Och så lagt till massa med... nytt.
Ja, ursäkta.
Nej, vad skulle du säga?
En grej vi poängterar väldigt, liksom, eller som vi kliar oss lite ur huvudet över med Final Fantasy 16 var hur lite av ett RPG det kändes som.
Ja, precis.
Liksom att inga av de liksom, beståndsdelarna av vad som gör till att ett spel känns som ett RPG fanns där. Och det här känns definitivt som ett RPG. Alltså det känns som ett matigt robust RPG.
Verkligen. Det är så att det är liksom, det finns mycket att liksom göra och liksom träna på, som du sagt, och mycket att liksom uppgradera och hålla koll på och crafta och hitta resurser och grejer, och allt man gör egentligen bygger liksom till att du ska få delar som du kan bli starkare på. Så att det är verkligen mycket att pyssla med.
Den sista grejen jag vill poängtera med storyn, fast det kommer nog leda in på något annat, så avsluta din tanke.
Nej, det jag tänkte säga var att något som jag tycker liksom är helt massivt i det här spelet, det är ju musiken.
Vi har inte ens nämnt musiken.
Nej, och det är liksom så här att jag vet inte hur många olika versioner av huvudtemat jag har hört. Liksom i alla möjliga format och genrer och allting. Och man liksom så här bara, alltså
jag
har
hört
liksom
någonting om typ att de har spelat in liksom 400 olika tracks för spelet.
Ja, det är så, och det brukar ju vara mycket i japanska rollspel. Liksom att det är liksom, det är alltså släpper de det på skiva så är det typ 10 skivor. Och då man säger, ja men här är all musik. Men det är liksom, det är så mycket. Och till och med, inte ens när det kommer liksom till stridsteman så är det så här att, men nu har jag stridit här hur mycket som helst och nu börjar jag bli trött på det. Utan det är liksom, det finns så många olika varianter av stridsteman att det är så att ibland känner man sig bara, det här har jag inte hört förut. Och sen så bara, men när kommer den här låten jag vill höra då? Den har jag inte hört på länge. Så att det är, och det inramar ju också liksom hela den här känslan i spelet. Liksom att musiken är en väldigt stor del till hur det känns. Och den får ta plats. Alltså det, jag vet i Final Fantasy 16 var det också bra musik. Men du hade ofta de här bombastiska stycken till de här jättestora bossstriderna. Medan här så har liksom melodierna får vara i framkant hela tiden. Som det var på typ 90-talet. Alltså typ,
precis.
Jag tror att det var ju du och jag, Oliver, när vi såg The Rock. Och jag var så här, det känns så lustigt att höra liksom den här typen av musik i en actionfilm, för att det existerar inte riktigt idag.
Ja precis. Här är ledmotivet. Och det liksom andas genom hela filmen.
Mm. Precis, det känns som att stycken ofta kan vara mycket mer anonyma i dagens.
Ja, men det är typ så här. Ja, musiken i Dune är väldigt träffsäker. Liksom att den är riktigt bra för filmen, men jag kommer inte ihåg någon låt så här. Jag skulle inte kunna nynna på så här Dune-låta just nu.
Så Talk is the Ring från soundtracket.
Nej, men alltså, det finns ju säkert bra låtar,
men
det är liksom,
men jag förstår
inte
exakt vad du menar. Ja. Alltså, det är liksom, förr i tiden, både i spel och film, så var soundtracket mycket mer i förgrunden än i bakgrunden. Och det var liksom den första grejen som jag noterade med musiken i spelet, är att den liksom, alltså den verkligen dånar. Liksom, det går inte att missa den. Och det är inte bara liksom att ja, det är mycket bra musikstycken, utan de får ta plats. För det har vi pratat ofta om med typ Halo 4. Liksom. När man lyssnar på det soundtracket på typ Spotify så är det bara, här är mycket bra musik. Jag har inget minne av att jag någonsin har hört det här stycket i spelet. Liksom. Och så kan det också vara liksom att det är mixat åt helvete, så att det är där, men det ligger så långt i bakgrunden att du inte hör det liksom, när du börjar skjuta. Och det är inte en grej som händer här, liksom, att det är, så fort du tar liksom ett steg ut i liksom the grasslands och det här temat börjar spelas, det är verkligen, alltså det skrivs på näsan på det, liksom, här är musiken. vi vet att ni gillar den här musiken, så bara enjoy liksom.
Och en stor eloge till pianominispelet där du faktiskt får spela låtarna.
Ja, vilket... jag är inte så bra på det, men jag får inte
jag har ju spelat piano. Och visst, för länge sedan, och jag skulle inte säga att jag kan spela piano idag, men liksom, jag har ju ändå lite liksom koll. Och jag tycker ändå man har fått in, för att nu har så att i minispel så använder du liksom, det är stickorna du använder till att spela liksom noterna, och så kommer det liksom så här att du får liksom, det är väl typ som en oktagon nästan, så du har 8 noter liksom runt stickan tror jag det är. Och båda då, så du har höger sticka för högerhanden och vänster sticka för vänsterhanden, och så får du liksom försöka hålla koll då på båda när det liksom ska spelas noter. Och det är lite som man får ha koll på också när man spelar piano. Liksom så här, okej, men nu ska den ena handen göra något medan den andra handen gör någonting, och det är inte så lätt alla gånger.
Jag glömde mer eller mindre av att min vänsterhand existerade när jag skulle spela det minispelet.
Ja,
alltså, jag är betydligt bättre på riktigt piano än vad jag är på att spela låtsas piano på 2 spakar, för att det blir lätt liksom att jag, okej, nu kommer en ton och så råkar jag trycka en millimeter åt fel håll så att det inte blir rätt ton. Så att jag är liksom uppmärksam på vart jag ska vara, men det är bara liksom att jag inte har perfekt precision. Jag kan spela typ Mass Effect 3-temat på piano utan problem. Men liksom här blir det bara
Jag kan spela några typ, jag kan spela några Sagan om ringen låtar på piano som jag fortfarande kommer ihåg lite av, och sen kan jag typ spela första halvan av Fyr Elis. Och jag kunde även spela första delen av Fyr Elis på pianot i Final Fantasy 7, men det är mycket bökigare när man ska ändra liksom tonart och liksom komma upp till de här svarta tangenterna och sånt, så att det är liksom, det är ju inte smidigt.
Men det är kul alltså att de har fått det liksom att fungera, så att
ja, jag satt ju igår säkert typ en och en halv timme liksom bara spelade låtar på det där hela pianot.
Alltså jag gick ju i musikklass när jag gick i grundskolan. Och piano var verkligen inte min starka sida. Jag kommer ihåg att jag kunde spela Linkin Park's What I've Done. Och jag kunde spela California som är ledmotivet till OC. Där har vi min pianokaraktär i 2 slingor.
Så vad skulle du säga om storyn?
Jag satt verkligen och kliade mig i huvudet i början. För att absolut det första som händer är att alltså det är ju Zack som sagt.
Ja, det fortsätter egentligen där remaken slutade typ. Alltså den liksom lilla teaser-videon som kom i slutet av remake.
Jag kan inte minnas det så väl. Jag vet att han dök upp, men jag minns ingenting om att hela partiet var utslaget.
Nej, men det får du inte se. Det får du först i Rebirth. Men man fick se Zack närma sig Midgar.
För han släpar runt Cloud. Och sen försvinner han från narrativet. Jag har ingen aning. Och man får se liksom någon sån här typ FMV eller en mellansekvens där man får se Barrett, Tifa, Aerith och Red 13 lastas på helikoptrar typ, och jag bara, när är detta?
Ja. Det blir, och det vet vi ju inte. För att det är liksom, för det var ju det som vi sa att pratade om med remake, var det att det är ju, som jag spekulerar om, att, liksom, att det är snarare en uppföljare till Final Fantasy 7 snarare än att det faktiskt är Final Fantasy 7 omgjort. Där typ Whispers arbetar för att hålla tidslinjen intakt. Och Sephiroth i remake är det som stör tidslinjerna och försöker ändra det som har skett typ.
Men är det någonting som man gjorde i slutet av remake som typ satte stopp på Whispers, eller för att de är inte med här?
En,
okej.
Jag vet inte, jag har inte kommit tillräckligt långt för att det ska säga, men det är liksom någonting hände i slutet av remake som gör att man inte riktigt är säker på vad som händer i Rebirth. Nu följer Rebirth så långt som jag har spelat ganska väl storyn i originalet. Men någonstans måste det ju liksom bryta av med tanke på att det hände saker i remake som inte hände i originalet.
Jag blir bara...
Och jag har inte kommit tillräckligt långt för att liksom svara på det.
Jag blir bara förvirrad. Liksom. Och det, för att liksom, jag minns inte att hela Clouds gäng blev utslaget liksom, någon gång under förra spelet.
Nej, alltså, om man bara liksom tar face value av det man liksom ser i början av Rebirth, så ser det ut liksom som att det är två separata tidslinjer.
Ja, och sen är vi tillbaka. Eller, för det man spelar liksom i Rebirth, det ska vi föreställa samma tidslinje som förra spelet.
Ja, det fortsätter efter att ni slog Sephiroth i...
Ja, och liksom Cloud berättar om liksom när han kom till sin hemby med Sephiroth, liksom innan Sephiroth var ett rövhål. Eller visade sig vara ett rövhål. Och det är detaljer där som han och Tifa inte är överens om. Och jag bara, alltså... What?
Ja, och sen släpper kommer... de det. Jag vet inte om det kommer... Jag kommer inte riktigt ihåg. Det är inte säkert att den delen kommer make sense i det här spelet. Nej. För dig.
Precis.
Det är förmodligen någonting som kommer make sense i spel 3.
Ja, när jag har glömt allting. Liksom. Jag bara känner, det är massa weirdness i början av det här spelet. Och sen så reflekteras det inte över någonting. Liksom. Alltså, ja. De senaste 10 timmarna så har jag bara gjort ingenting. Liksom.
Ja, och det är väl lite det som är problemet med att det här också är mellanspelet, att du kommer förmodligen inte få svar på särskilt mycket heller.
Ja, nej. Men alltså, som sagt, jag har nu liksom suttit här och klagat på en hel jävla massa. I slutändan tycker jag ändå att det är ett jävligt bra spel och jag är väldigt imponerad av det. Och när det tredje spelet är ute så känner jag att liksom det här kan sluta, i slutändan vara en väldigt bra trilogi av spel. När nästa nu kommer om typ 5 år eller vad det blir.
Ja. Ja, det är ju, alltså det är ju väldigt bra och jag förstår ju varför de behövde dela upp spelen. För att det är liksom, om man tittar, alltså även om de hade gjort mer som en rak remake av spelet, så är ju liksom de tidigare liksom Final Fantasy-spelen är ju mycket mer omfattande, för att det krävdes inte lika mycket resurser att göra dem så stora på det sättet.
Nej.
Liksom om man jämför med Final Fantasy 16 så känns ju det liksom, det känns ju rätt litet i jämförelse till sett till scope, även om det också tar liksom flera timmar att klara ut. Men det är för att liksom, det känns som att Final Fantasy 16 gör liksom en grej och det gör den rätt så bra. Och sen har du massa så här onödigt fluff emellan bara för att dryga ut speltiden lite. Men alltså här känns det verkligen som att det är bara bombarderat med olika saker.
Mm.
För att, jag vet inte, de bestämde sig för att göra det. Nej, det är ju inte det. Alltså typ varenda minispel, liksom, även om alla är inte bangers direkt. Men det är ändå så här att ja, det här är liksom inte bara ett havsjobb, utan det är ju liksom, det är ordentligt genomtänkt.
Queen's Blood, officiellt bättre än Marvel Snap.
Ja, så långt ska du inte ta det.
Nej, inte jag heller, men det är alltså ändå ett robust kortspel, liksom inuti ett annat spel.
Ja, det är kul och det är liksom, jag förstår det inte helt och hållet, trots att det går ganska bra för mig.
jag har kommit till en tröskel nu, för att liksom de första typ 3-4 besegrar jag ganska lätt. Och nu är det en karaktär i vad heter det, den typ hamnbyn eller vad det kallas.
Junon,
precis. Där är det någon käring i baren som bara sopar matta med mig och jag bara fattar ingenting.
Ofta har det hjälpt mig liksom att man så här, man byter ut ett kort och så testar man igen och sen bara kanske inte funkar riktigt, så kan jag tweaka det, så byter man ut ett kort någon annanstans och lite så här, vad är det jag förlorar på liksom? Är det för att jag har för svaga kort, att jag får inte upp tillräckligt hög power, då måste man liksom tänka där, eller är det för att hon kan liksom ta flera andelar av brädet snabbare än vad jag kan göra, något sånt. För att det är något som jag tycker är lite störigt med just Queen's Blood, det är det att du får alltid börja. Vilket gör liksom att...
Du kan inte reagera.
Precis.
Nej, precis. Och det gör också att så här, okej, men jag vet att jag måste lägga, för att lägger jag ett kort här nu liksom, så att man liksom att okej, nästa gång jag lägger ett kort så skulle jag kunna ta den här mittenrutan, så kommer ju liksom AI kommer försöka hindra mig från det varje gång typ. Och jag kan inte bara räkna med att AI så bara, nej men okej, hon kanske inte sitter på ett kort som kräver en. Hon kanske råkar bara ha tre, eller typ tvåer. Alltså sådana som man behöver betala 2 pinnar för att sätta ut. Men så kommer det inte vara. Så att man får liksom man får ju köra passivt mot AI väldigt mycket och sen försöka typ runda dem på något sätt. Ja, det är lite knepigt.
Men... jag bemödade mig inte med att lära mig spelet i början, vilket var ganska så korkat med tanke på att man kommer till en del i spelet där en del av huvudberättelsen är att man faktiskt ska spela en turnering. Och det blir lite problematiskt när man inte alls hade liksom satt sig in i det och de olika aspekterna och vad liksom de olika delarna av korten gör. Så när jag kom liksom till den här delen så kände jag, vilket var väldigt korkat ändå med tanke på hur oinsatt jag var, att jag ville vinna den här turneringen. Så jag fick ju liksom sitta där och nöta ett litet tag tills jag hade hittat en bra väg. Jag vann till slut turneringen, men det tog några omstarter. Men som sagt, det är ju väldigt simpelt på det sättet att man kan faktiskt starta om. Bara liksom från själva matchen. Så man behöver liksom inte gå tillbaka och spela upp liksom hela scenariet en gång till, utan man kan starta om ganska så kvickt och sedan påbörja matchen på nytt. Det finns vissa sekvenser där det liksom inte är lika förlåtande. Till exempel ett minispel där man ska göra ett framträdande på en parad. Vilket jag satt med ett tag för att jag liksom ville få vinst även där. Och svor och levde över detta. Och sedan gick det upp för mig att det fanns andra beståndsdelar som man behövde ta i beaktning också. Och då gick det lite lättare.
Inte jätteförtjust i det här brädspelet. Vad heter det?
Fort Condor?
Fort Condor, precis.
Ja, ah, nej, helvete, det var svårt.
Jag är på sista nu.
Alltså det var verkligen så här, första man körde, liksom första matchen, jag blev totalt utklassad. Jag bara, men hur kan det vara så svårt redan på en gång? Nej, det gillade inte jag heller.
Första och andra tog jag mig förbi ganska lätt. Men jag bara tycker att liksom bara hela, inte bara att det är liksom svårt, alltså jag bara tycker inte det är särskilt kul.
Nej,
jag sitter och väntar på att den hela mätaren byggs upp med tiden så man kan placera ut sina gubbar.
Det blir ingen platinum i Final Fantasy 7 Rebirth, så långt kan man i alla fall säga.
Jag har inte kollat listan, men jag misstänker att det inte blir för mig heller.
Man måste klara det på hard.
Och ja, men finns det hjälpmedel liksom?
Alltså, jag antar att det finns ett New Game Plus, men jag vet inte.
Jag känner ju mer så att jag vill verkligen inte spela om det. Alltså, nej. Jag tycker att det är ett otroligt bra spel. Och det handlar liksom inte om att jag inte vill uppleva det en gång till. Utan de flesta spel känner jag liksom att jag inte kanske vill spela om igen. I synnerhet de här spel som är lite större. Som nej, har liksom lite mer tryck första gången man upplever det. Det finns andra spel som jag hellre skulle sätta mig och spela om. Och då gör jag liksom det när jag känner att tillfälle ges. Men jag har ju liksom inte spelat om remake heller inför det här spelet. För att jag kände att det var ett lite för stort åtagande, helt enkelt.
Jag tog platinum i 16, men det var ganska basic troféer i det. Där behövde du då klara det på supersvårighetsgraden som låstes upp när du klarade det första gången. Men där kan man också sätta på sådana här equipment som gör att du auto-dodgar, så du i princip är odödlig. Liksom, så att jag sprang igenom det på hard på typ 5-6 timmar. Och jag antar att jag vet inte om det finns liksom något liknande sånt för det här spelet. Och eftersom att det känns så jävla mycket maffigare också än vad 16 gjorde så men jag har inte orkat ta i remake heller, så att nej, jag tror att jag kommer spela det och sen kommer jag nog inte se mig om.
Jag hade ju tänkt att spela om remake när det väl kom till Xbox någon gång, men det hände ju inte. Så. Ja, nej men det... nu pratar vi en jävla massa om Final Fantasy 7, vilket jag trodde också att vi skulle göra, men jag tänkte inte att det skulle bli så här långt som det faktiskt blev. Men det har blivit dags för quiz, där jag har förberett frågor.
Ja, Okej, ställningen är Jimmy sprang om oss förra veckan, så nu har han 12 poäng och Amanda har 6 och jag 8, så nu får vi ta i kapp här, Amanda.
Ingen kan komma förbi mig den här veckan i alla fall.
Nej, det kan vi inte.
Yes, okej, men då kör vi igång med första frågan. Mario 128 var ett spel under utveckling hos Nintendo som Miyamoto ofta fick kommentarer om den första halvan av 2000-talet. Flera av idéerna har uppenbarat sig i flera av Nintendos spel, däribland Super Mario Galaxy. Men vilket annat spel av de jag listar nu har Mario 128 blivit en del av?
Jag vet
är
inte.
Det A, Star Fox Assault, B, Pikmin eller C, Pokémon Colosseum?
Jag låter Amanda svara eftersom att jag vet.
Åh nej. Det här är någonting som inte jag alls har någon aning om jag ska vara helt ärlig. Men jag gissar på C.
Det är vad gissar Oliver på? Ja, det är Pikmin.
För att det är många karaktärer
struntprat
på skärmen. Mm.
Ett annat spel som också Mario 128 har influerat är Metroid Prime.
Ja, det visste jag inte. Hur?
Det var något med typ geometrin i på planeten eller något sånt. Det var något jättediffust.
Ja, men alltså, det var ju typ en tech-demo.
Ja, precis. Men jag kommer ihåg att typ Superplay hypade typ upp Mario 128. Det var typ alltid så här inför E3. Sen vad kan vi tänka se? Och alla, ja, för Mario 128 var också typ en del av så att okej, det skulle vara uppföljande till Super Mario 64 och så kom det till 64 DD och ja, massa grejer. Och sen tror jag det var först 2007 typ senaste kommentaren från Miyamoto om Mario 128, och då var det liksom så att okej, men jag nästan spelade mesta av Mario 128 och det var Pikmin. Och fråga nummer två då. Apropå Pikmin, hur många olika Pikmin-sorter finns det i Pikmin 4? Är det A7, B11 eller C9?
Jag måste tänka lite nu så.
Det här har inte jag spelat. Jag tycker 7 nästan låter lite för lite. Men jag kan liksom inte riktigt minnas hur många det var du lajade runt med där ett tag.
Ja, jag har mitt svar.
Jag säger C igen.
Ja, jag vet inte vad C var, men jag säger 9.
Ja, och C och 9 är samma. Så ja. Det är rätt svar för båda. För är det någon som vet exakt vilka Pikmin det är?
Det är gul, blå, röd, och så har vi den stora lila, och så har vi sten, och så har vi de som flyger, och så har vi de som lyser, och vi har de som klarar typ giften, de här vita.
Ja.
Och sen is.
Yes, stämmer. Ja. Det var de. Och då har vi frågan med 3.
Yeah.
Pikmin gjorde debut på Nintendo GameCube vars projektnamn var Dolphin. Och samtidigt som kuben var Nintendos aktuella hemkonsol var Game Boy Advance den huvudsakliga bärbara konsolen. Men vilket var Game Boy Advance projektnamn? Är det A, Poseidon, B, Orca eller C, Atlantis?
Jag tror jag vet ännu.
Alltså det blir väldigt mycket gissning från mig, känner jag.
Du, jag gissar på alla dina frågor förra veckan. Jag gissar på alla dina frågor varje vecka. Det är typ, åh, här är en fråga om Life is Strange. Och här är en fråga.
Amanda säger, hon bara, nu har vi svarat samtidigt. I'm stepping up my question game.
Ja, men det känns som att allas frågor har blivit lite klurigare. Bara för att man liksom ger svaret.
Ja, det är 33% chans att få rätt liksom och så.
Jag gissar på A.
Jag gissar på B.
Rätt svar är C. Ah! Atlantis.
Atlantis, jag trodde det var Orca.
Ja, jag la till Orca bara för att GameCube var Dolphin. Så det var en liten
Den kopplingen gjorde jag inte ens.
men, hallå! Varenda anledningen!
Jag tycker Orca låter pikant.
Ja, för jag skrev på Poseidon, jag bara, vilka fler vattengudar finns det? Och sen så bara, men just det, jag kan ju lika bra ta ett liksom annat vattendjur då.
Var det Poseidon eller Atlantis som var rätt?
Atlantis.
Atlantis, ja.
Bra jobbat.
Ja.
Ja.
Ja, då är det jag nästa vecka. Poäng.
Ja, Oliver fick bara 2. Så att,
bara och bara.
Och det betyder att jag leder fortfarande.
Ja, och jag ligger tvär sist.
Nej, Adam ligger sist.
Men han räknas inte.
Han har svarat på frågorna.
Jag ska säga det, Adam
räknas inte. I och med att han liksom inte är med varje vecka så kommer han ju aldrig kunna komma i kapp oavsett.
Jo, klart han kan. Det är bara väldigt osannolikt. Sorgligt om Adam hade vunnit.
Ja, då får vi fan skämmas.
Det är omöjligt.
Nej, alltså, nej, säg nu att jag inte får några fler poäng. Ingen av oss får fler poäng och Adam har ändå x antal gästningar kvar att göra.
Precis, så det är inte helt omöjligt. Adam får rätt varenda gång jag gästar och vi får fel på allt vi gör, då är
då det vinner Adam. Ja. Mm. Så det är möjligt, det är bara osannolikt.
Jag håller på Adam mer än jag håller på Jimmy, kan jag säga.
Jag kan aldrig förstå det.
Jag håller inte med om det. Jag håller mest på mig själv. Ja. Både när det kommer till vår quiztävling och vår Fantasy Critic League. Jag har numera det högst rankade spelet hittills.
Ja, jag känner mig inte confident över vår Fantasy Critic omgång. Får jag säga. Jag känner att jag har gjort många misstag. Bara önsketänk.
Man måste också counterpicka sina counterpicks för att det är 15 minus om du inte använder den.
Vad menar du?
Alltså du får ju, vi har gjort en counterpick redan. Ja. Och sen har vi 2 till vi måste göra, annars är det 15 minus för varje oanvänd counterpick.
Oj gud, det har jag ingen aning om.
Nej, jag såg det här i veckan när jag kollade liksom, bara, så jag bara, vad står det för varningstext här för counterpick? Då bara, se till att använda det här innan året är slut för att annars är det annars får du 15 minus.
Får man försöka ha en counter typ i sommar och en i höst kanske?
Ja, jag tror att det är så att man kan inte counterpicka spel som inte har release datum efter typ 1 november eller någonting sånt. Så säg att jag inte hade counterpickat Metro Prime 4 och efter 1 november så hade du sett att men det får inget release datum, då hade inte jag kunnat counterpicka det.
Jag tror du är trygg med din counterpick på Metro Prime 4.
Ja, jag vet inte fan, alltså det är mycket mer att det släpps i höst.
Jag tänkte det när vi gjorde de här draften, men nu är jag desto mindre säker.
Och det smärtar mig att säga att om det får ett release-datum i höst så hoppas jag att det suger. men jag tycker att counterpicks är svårt överlag, för att det är så att
det
måste få under 70.
Precis, jag tycker att det är mycket svårare att ta counters än att drafta, för att liksom, hur många spel får under 70? I alla fall ifall man inte väljer en riktigt risiga spel med mening. Ja, liksom.
Antingen att man väljer risiga spel med mening eller att man har riktigt jävla otur.
Ja, precis.
Ja, men det är som att så här, du draftade Tekken 8 och sen så det hade typ varit ett haveri. Liksom. Ja. Så att, ja, det är svårt att veta. Verkligen. Men
ja, bra,
tack
det.
För... Ja, men jag märkte, jag tänkte att det är bra att veta. Och jag är så jävla glad att jag inte... Nej, det har inte gjort. Jag håller på att hoppas som inte. Men jag är jävla tur att jag inte counterpickade Star Wars Remastered för Adam, för att det tänkte jag göra.
Ja, men det är inga massiva siffror, men ändå ett respektabelt 82 eller något sånt där, va?
Ja, det hade ju gett mig 12 minus.
Ja.
Så att det var tur. Men tack till er som har lyssnat idag. Som ni vet så hittar ni oss där ni lyssnar på podcastets appar. Den lyssnar på podcast finns vi helt enkelt. Ja. Ni kan också följa oss på sociala medier, både Facebook, Instagram och Twitter på Spelsnackpod. Eller på YouTube, Spelsnackpodcast. Eller surfa in på loading.se där vi också lägger upp avsnitten och där kan ni också kommentera som Ola Ding gjorde i veckan efter att jag hade sagt fel pris på Marvel's Donkey Kong för att webbhallen var klåpare och satte för högt pris på min faktura. Jag gillar webbhallen så inget ont av dem. Även om vi har gjort misstag. Ni kan också mejla till oss på kontakt@spelsnack.com eller byta ut kontakt till något av våra förnamn @spelsnack.com. Ja, eller kommentera på våra sociala medier också. Ni kan också lämna kommentarer på Spotify. Det har flera av er gjort tidigare, så det är alltid kul. Ni kan även ställa frågor där om ni vill. Så ni behöver inte bara säga hur bra vi är. Och tycker ni inte om oss och känner att ni liksom ska sätta en recension, så tänk Mario Party style. Man ger alltid lite extra kärlek till de som är dåliga. Det vill säga 5 stjärnor. Och med det sagt så hörs vi igen nästa onsdag. Hej då!
Puss i ömskan.
Fear is the mind killer. The holy war has begun. Just det, fuck SD också.
Mm.